en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Let's pretend,
vi ska lägga av!
Sportbladets Premier League-podd, måndag morgon, precis i vanlig ordning. Makoto i studion, Frida i London. Det har varit en full omgång som vi ska ta tag i. Vi har lite ligacup-kvartsfinaler senare i veckan. Och sen har vi hela julschemat som ska tas... Vi får gå igenom i alla fall vad det är som händer framöver. För det är så sjukt mycket fotboll över dagar då ja, vi är lediga, ni är lediga. Makoto och Frida, ni är väl aldrig lediga i och för sig.
City spelar ju klubblags-VM imorgon till exempel. Ja. Urawa Red Diamonds, ser den live på sportbladet.se, kan ni göra om ni vill det.
Precis sånt. Nej, men det är mycket stökigt framöver. Vi ska försöka hinna kika lite på det, tänkte jag. Men vi ska börja med det som hände i helgen. Och vi måste väl börja på Anfield. Liverpool, Manchester United, ett av de stora rivalmötena på säsongen mellan två av de stora drakarna. Ingen stor match däremot att ta med sig. Liverpool hade enligt någon slags siffra 34 skott i den här matchen, men kändes ju aldrig speciellt farliga egentligen. Ja. Alexander Arnold hade ett läge, Konaté kanske skulle fått någonting på mål, men det var ju en bedrövlig fotbollsmatch egentligen, Frida.
Ja, jag håller med. Jag är lite förvånad över alla som verkar väldigt överraskade över att matchen blev så här, för att jag hade inte jättehöga förhoppningar, främst då eftersom att den här matchen spelas under det här väldigt täta julschemat, så att det är många trötta spelare för tillfället. Och sen så också när man slängde en blick på Man Uniteds startelva så insåg man ju att det här kommer nu handla mer om att ja, det blir lite mer defensivt. Det är inte så många spelare på det mittfältet som på något sätt kan hålla i bollen och skapa någonting framåt. Mainu är ju ett undantag, så att när han fick ytor nog så såg man ju hans kvaliteter, det här med att han faktiskt kan vända upp med bollen och levererade vidare. Men sen så hade han ju, det är ju kämpigt i det fysiska spelet. När det kommer till Amrabat Amrabat är ju en helt okej spelare, men han är ju ingen spelare för den här nivån egentligen. Alltså han saknar ju egentligen, jag tänkte säga att han saknar alltid väldigt hårt, men han är inte speciellt löpstark, han är inte särskilt teknisk. Så att även om han verkligen la ner ett rejält jobb i den här matchen, så såg man ju att det kanske inte är precis den spelaren som Man United behöver för att kunna slå sig in bland de allra bästa i ligan, eller i alla fall vara med och slåss om titlar och så vidare. De som egentligen imponerade mest på mig var ju Varane och Evans, som var Man Uniteds nionde mittbackskonstellation den här säsongen, vilket säger väldigt mycket om att de har haft problem med skador och svårt att hitta kontinuiteten i backlinjen. Men de två gjorde det bra ihop, och Dalot, som visserligen fick rött kort där i slutet.
Det är så jävla konstigaste röda kortet den här säsongen. Jag fattade riktigt vad som hände där.
Jag hade också blivit jättefrustrerad om det var en minut kvar mot Liverpool. Det står 0-0, man har verkligen hållit tätt bakåt. Man borde få med sig inkastet och inte få det. Jag tycker ändå att Michael Oliver, där är han hård alltså. Ja,
men, där är han lite speldum tycker jag. Han förstår inte riktigt.
Alltså, om man hade gjort det i samma minut som Darwin Nunez golvade Johnny Evans, sparkade iväg bollen och därefter applåderade det gula kortet, då hade nog han bara fått gult också, där låg max, om vi säger så. Det var jättekonstigt rött tyckte jag också. Sen vet vi inte exakt vad Dalot har sagt i hela det där, men det kändes väldigt, väldigt, väldigt hårt i en sån match där, som inte hade vaknat riktigt till liv överhuvudtaget fram tills, ja, det var väl vissa situationer det var lite hetskt och irriterat, men det var mer Liverpool som var frustrerade där på slutet, kändes som, för att de inte överhuvudtaget kom till sin rätt. Men det känns ju lite som att de mötte United ett väldigt dåligt läge av anledningen att United var så väl medvetna om sin egen underlägsenhet i den här matchen. Att de går in med den matchplan de har, för de vet att alltså, om man tar en poäng så är det nästan bragdartat i det här läget. om United hade gått in med någon form av falsk säkerhet på att jo, men saker och ting funkar nog ändå i det här laget, ja då hade det kunnat bli en form av utskåpning. Nu var det United som bara visste om från början att här gäller bara att täppa ihop, täcka igen, och det gjorde man ju mot Liverpool som inte riktigt hade alltså verktygen för att luckra upp det.
Men sen är jag inte säker på att Man United verkligen ville spela så här pass defensivt. Jag tror det bara blev så av naturliga skäl eftersom att Bruno Fernandes inte var där. Alltså han är ju en sån där spelare som ändå kan ta tag i bollen, han är kreativ. De saknade ju den spelartypen verkligen. Såg man ju i den här matchen, alltså just det här med att de då blev ganska tillbaka tryckta och det handlade mer till slut om att bara försöka stänga igen framför backlinjen där, och det klarade de ju faktiskt rätt så bra. Jag menar, det var som du sa, Syk, det här med att Liverpool visserligen noterades för många avslut, men sen samtidigt så...
Det var inga bra avslut, ju... det var liksom inga hundraprocentiga målchanser i stort sett, utan det var liksom skott utifrån som gick över och utanför och blockades i första läget.
Det var ju Konatés tekniska nummer där, jag blev i alla fall, oj, kan han göra sånt när han vände upp där? Sen var ju skottet rakt på en annan, men du var inne på någonting jag tänkte också ta upp där, Frida, tror jag, med United, va?
Ja, jag tänkte bara nämna Rasmus Höjlund och hans möjligheter. Alltså hade en striker med lite högre självförtroende kommit i den positionen som han gjorde när han är en mot en med Alisson, då hade det nog blivit mål där. Men istället så väljer Höjlund att drämma bollen rakt i bröstkorgen på Alisson. Det absolut sämsta man kan göra i det läget. Men det säger ju också mycket om att han fortfarande står på noll mål i ligaspelet. Och ja, det lär väl dröja innan han får hål på någon i den här ligan, känns det som. Just nu i alla fall.
Ja, och man får ändå säga att Liverpool den senaste tiden har ju levt på att Salah, trots svag form i spelet, liksom alltid går från alla matcher med 1+1 typ, liksom. Men det kan han ju inte göra jämt, alltså, när han är i så här svag form som han faktiskt har varit. Darwin Nunez har inte gjort speciellt mycket mål den här säsongen, missar mycket fortfarande. Alltså det offensivt inte varit ett speciellt, jag menar visst, man gjorde 4 mål mot Fulham, men då gick ju också bollarna in från 30 meter. Det kan man heller inte förlita sig på. Det har inte varit ett anfallsspel som har riktigt funkat den senaste månaden för Liverpool, och det ser man ju här också att man har haft rätt mycket tur i de senaste matcherna mot rätt svagt motstånd att få med sig alla de poängen, för att anfallsspelet har inte riktigt stämt.
Och jag tyckte det sa ganska mycket också det här med att Klopp plockade av Szoboszlai, som jag ändå tyckte att visst, alltså hans form har inte pekat spikrakt uppåt de senaste veckorna, och han var inte speciellt bra i den här matchen heller, men han tog ju i alla fall de här löpningarna som gjorde att Amrabat fick det rejält kämpigt i defensiven, men det säger ju rätt mycket att Klopp plockade av honom där, för att han var ju inte, precis som du var inne på där med Salah, kanske inte formstark, ja, men Szoboszlai inte heller formstark, så att det finns ju ändå en hel del spelare i Liverpool som ser lite trötta ut. Och sen så fick de ju ändå lite ökad intensitet där mot slutet, men nej, inte tillräckligt.
Sen var det ju ganska många, jag nämnde ju Höjlunds läge också, men United fick ju ganska mycket omställningslägen där också, när det var helt toköppet där på vänsterkanten vissa gånger, när Antoni till exempel hade väldigt mycket yta att jobba på och avancera, men det blir liksom, de har inte kvaliteten just nu för att skapa någonting eller utnyttja de lägena. Liverpool hade kunnat bli straffade ganska rejält på de omställningarna som ändå kom. Men nej, det fanns inte riktigt den här offensiva spetsen i något av lagen i den här matchen. Det är väl känslan 0-0 är ett ganska talande resultat för det sömnpiller vi fick uppleva där under
sömnpiller. Ja, men det säger faktiskt någonting. Alltså, Liverpool har 34-6 i skott och 12-0 i hörner och lyckas egentligen på det här inte skapa mer än 2 riktigt bra målchanser.
De flesta är blockerade skott. Det är väl Wataruendo som drar till för liksom distans, och så är det någon i vägen. Och då är det bara också...
Det blev ju bättre också när faktiskt Wataruendo har inte varit bra den här senaste tiden. Han har ändå fått en del chanser. När Alexander Arnold gick upp och spelade på den positionen, så blev det ju bättre. Men ja. Gå vidare därifrån då, för att Liverpool tappade då sin serieledning till Arsenal, som man ju möter nästa omgång, som av en händelse. Arsenal som klev tillbaks då upp på första platsen, sin seger mot ett ett Brighton som verkar ha tappat spelet, de verkar ha tappat geisten, de har tappat tron på det de gör på något sätt. Jag vet inte, det ser inte alls bra ut, de blev överkörda här, Frida. Eller var det bara så att Arsenal bara är så pass mycket bättre att Brighton inte har någonting att sätta emot?
Det är ju rätt så mycket som har hänt om man tänker tillbaka på Arsenals hemmamöte med Brighton förra säsongen, som blev sista spiken i kistan i stort sett när Arsenal insåg att det inte skulle bli någon liga titel. Här så är Arsenal, ja, de borde ha stängt den här matchen tidigare. De var väldigt duktiga på att spela sig ur, eller snarare att Brighton lyckades inte spela sig ur Arsenals press, något som de brukar vara duktiga på annars. Och ja, det blev ju ingen jämn match heller, det här med att ja, Milner mot Saka. Ja, det blir ju vad det blir. Alltså, det är ju ofta så att alltså, med Saka, han får väldigt tuff behandling och sådär. Och det är det som krävs för att man ska få stopp på honom. Och nu så, ja, Brighton inget mål dessutom i den här matchen. Det är första gången på 32 raka matcher som det blir så. Så att absolut, alltså jag tror väl att, som vi har varit inne på många gånger tidigare, att Brightons truppbredd räcker inte alltid till. Och dessutom så tyckte jag att Arsenal på något sätt kontrollerade den här matchen på ett sätt som de kanske möjligtvis inte kunde göra förra säsongen. Eller det är verkligen någonting som de har förbättrat. Och en nyckel till det tyckte jag väl framförallt var mittfältet där med både Martin Ødegaard och Declan Rice på den delen, som ja, alltså som är väldigt, men dels att Ødegaard skapade många chanser, men också att Declan Rice, han är ju inte den här typiska defensiva mittfältaren, han hänger ofta med upp och det är bara ytterligare ett offensivt vapen. Och så dessutom med ett mål för Kai Havertz igen, så att nej, Arsenal mår verkligen bra för tillfället.
Ja, Kai Havertz har ju verkligen kommit igång här på sista tiden, känns det som, och nu börjar han ju hitta rätt där på det där mittfältet. Det är väldigt kul att se, tycker jag, med Havertz. Han har ju väntat på att det liksom ska lossna lite, och sen får vi se om det här bara är en temporär formtopp för honom eller om det är början på någonting större, för alla vet vilken potential och kvalitet den spelaren har. Men annars är det bara att instämma, och Arsenal hade ju total kontroll på den här när tillställningen, kändes som, och svajigt i Brighton. Mitt om, alltså, man har hyllat så mycket, han är inte alls riktigt sig själv efter det lilla skador från varon han hade och varit halvroterad där under senare tid också. Ser inte riktigt ut att vara i någon form av toppform. Däremot för Arsenals del, om man tar spelaren som varit skadade ett tag och kommit tillbaka, nu har ju Martinelli och Gabriel Jesus spelat ett tag efter sina respektive skador, men man märker också att det ger ju en helt annan dimension till deras offensiv att ha Martinelli som liksom konstanten där på vänsterkanten, alltid liksom finurlig med boll och alltid involverad i saker och ting. Då Gabriel Jesus som dyker upp och gör det där första viktiga målet. Det är... Och så har du ju kastat in Trossard i slutet av matchen, som kan kasta in vilken position du vill, och han kommer göra jobbet, han kommer göra det bra. Så att det tycker Arsenal ser ut att vara ganska, ganska fin harmoni för tillfället.
Sen är det intressant också där i halvtid hur snacket lyder att ja, men Arsenal måste ha en ny anfallare. Det blir ju ofta så, alltså, sätter man sina chanser så börjar det ju direkt prata så. Och ja, det kommer ju eventuellt att hända grejer i Arsenal, och man kan ju tänka sig att de vill i alla fall ha en backup till Gabriel Jesus, eller de vill förbättra sig på den positionen. Men jag håller med, just nu så ser det rätt så ljust ut i Arsenal, och nu är de ju dessutom ja, på första platsen igen efter att Liverpool tappade poäng, så att de är nog där de vill vara.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ja, givetvis. Och Gabriel Jesus, han bjöd ju på mycket i den här matchen. Inte bara ett mål, utan såg skarp ut och tekniskt liksom väldigt fin. Han hade den där touchen och det som vi hyllade honom för väldigt mycket förra säsongen. Alltså att han skapar mer och han kan låsa fast bollen högst upp i planen och ta sig förbi sin gubbe. Han är inte bara liksom en 2 touch forward, utan han är väldigt fin tycker jag, och verkligen en forward som Arteta kan ha mycket nytta av, i mer än bara att han gör mål liksom. Och svårt såklart att ersätta med någon annan när han är skadad och borta, som han har ju varit en del, och även när han är i form. Men när han ser så här fin ut, då blir det ett extra, speciellt i matcher så här när man dominerar väldigt mycket. För att, ja, men om man ska ta en jämförelse med en Darwin Núñez till exempel, som inte är den, alltså han löper mycket och han pressar och han gör mycket annat, men i de här lägena med bollen vid fötterna där, då måste han liksom bara agera på instinkt, för annars så kommer han snubbla bort sig. Gabriel Jesus är ju mer, ja, men han kan göra mer med bollen, han kan ha den vid fötterna, han kan göra sin gubbe, han kan spela fram, han kan låsa fast, och han har liksom en större verktygslåda när han väl har bollen vid fötterna. Och det tror jag är precis den typen av anfallare som passar det här Arsenal, att spela tillsammans med Gabriel Martinelli och Saka och så vidare. Jag tycker det.
Det måste vara skönt också för Mikel Arteta, för att han experimenterade ju ändå en del inledningsvis på säsongen. Ja, men testade lite nya grejer och sådär i startelvan. Och nu känner man ju ändå att han på något sätt har hittat sin startelva, och han förstår vad som funkar och vad som kanske inte gör det. Och det tror jag är, ja, jag tror det är en stor lättnad för honom också, för att han har ju trots allt haft en del nya spelare, och det är inte alltid det går enkelt att integrera dem, så att nej, de är verkligen på banan får man säga.
Har ju fått behålla sin backlinje intakt så här senaste tiden också, med Gabriel och Saliba, White utanför och Zinchenko. Den är ju svår att ta sig förbi. Det är ju laget som släpper till minst antal målchanser av alla i ligan. Och det var ju inte det kanske inte är ett särdrag man förknippade med Arsenal för ett par säsonger sedan. Men nu, det ser verkligen ramstarkt ut bakåt också. Det är viktigt. Med där uppe i toppen, bara en poäng då tillsammans med Liverpool bakom Arsenal, hittar vi Aston Villa, som till slut fick till en seger mot Brentford. Det var ingen vänskapsmatch det här, Frida.
Det var det verkligen inte. Jag vet inte vem som var värst i det här. Det var ju faktiskt Saman Goddo som han startade ju ändå det första bråket lite grann, får man säga. Ja. Han dök upp där bakom ryggen där Ollie Watkins firade. Och ja, Emi Martinez
är alltid inblandad i sådana här saker. Det säger sig själv.
När han möter Neil Mopé också, då vet man att det kommer att hända grejer.
Magi också. Skapas, det är vad som händer.
Rent fysiskt är det ju ingen jämn match direkt, även om Emi Martinez såg ut att dö fullständigt när Mopé sprang in i honom där inledningsvis. Men klassiska bilder sen när Martinez ska rycka upp Mopé i tröjan. Det det var inte konstigt att det delades ut en hel del gula kort samt ett rött i den situationen.
Båda de röda var väl inte så mycket att snacka om, kan vi väl lugnt konstatera i alla fall. Alltså, det var intressant där när Kamara sätter upp handen där i ansiktet och får det röda. Så slog det mig av, vi har ju hyllat John McInn i den här podden förut, och det kan man göra i hans reaktion där. Alltså, han blir ju rosenrasande på Kamara. Liksom just verkligen liksom, vad håller du på med? Varför? Vi behöver dig till nästa
match. Ja, men exakt. Han vet ju om att Aston Villa är ju på något sätt, de är på gång, tänkte jag. De har varit på gång länge under hela 2023. Men då vill man ju såklart behålla den stummen i startelvan. Och nu blir det ju inte så.
Nej, det var väldigt uppiggande tyckte jag, att se liksom någon bli arg på den som blev utvisad istället. Det är inte ofta man alltid ser det där. Och sen, i försöker på tal om dumma utvisningar, att Ben Mi ändå sätter sig i det här läget han gör och tar det här kortet när Brentford ändå har ledningen. Det är inte någonting man förknippar med Ben Mi, den typen av liksom rookie-misstag på det här sättet.
Nej. Sen det här också, bråket på slutet där, Ollie Watkins, som ju då har ett förflutet i Brentford såklart. Han har ju spelat flera matcher för Brentford än man har för Aston Villa. Vi har ju sett honom mest i Aston Villa, för det där han har spelat i Premier League. Men tydligen så ska ju en del av supporterna där på kortsidan ha...
En supporter,
ja, till och med, sagt någonting om hans familj, och att det ska ha varit liksom en del hån under matchen, och att det var till den supporten som det här firandet, men det vart ju väldigt känslomässigt det hela. Och som sagt, Saman Ghoddos var snabbt in där och försökte få ut dem ur målburen, och det här är precis den sortens känslor man gillar på fotbollsplanen.
Det här är min fotboll, säger Patrik Zug.
Ja, men det är det.
Ja, och skriker man grejer från läktaren, då får man väl vara beredd på att få det emot sig sen också.
Verkligen.
Jag tycker inte det är några konstigheter.
Nej. Kul match dock, som man vill säga, alltså, totalt sett också. Där. Sen måste det vara otroligt viktigt och skönt för Villa i det här läget att de ändå lyckas vända det här. Mm. Fortsätta med sin väldigt fina svit de har, och de är ju där uppe just nu.
Ja, verkligen. Jag menar, herregud, de är på delad poäng på andra platsen. På 38 då. Sen är det ju ett kliv ner till Manchester City nu på 34 poäng bara. Vi kan väl ta det som en segue in till det mötet. Det här kändes ju som en klassisk Manchester City-seger. Ja, man har 2-0, man rullar boll fint. Det här går ju vägen. Rodri gör det han gör och Foden gör det han gör. Fram tills att Rodri plötsligt inte gjorde det han brukar göra, och Phil Foden tar säsongens absolut sämsta beslut när han, jag vet inte vad han gör, och han ska sparka bollen, missar allting och klipper, ja, vem var det nu som han fällde där på slutet när han orsakar straffen på övertid, och tappade poäng för Manchester City.
Hemma mot Palace.
Hemma mot Palace, och Lise straff, oerhört kylig där, sista som händer. Det är svårt att förklara hur Palace får med sig någonting. De ställer ju upp med ett otroligt defensivt lag dessutom, en riktig Roy Hodgson elva. Det är ju egentligen bara Mateta var det väl som blev nersparkad också. Visst var det.
Det är ju egentligen nu det, va. Jag glömde.
Ja, men alltså, om man tittar mittfältet, det är så här Riedewald, Schlupp, Chris Richards, det är ju inte några sprakande anfallsspelare direkt. Det är Olise och Mateta som ska göra det liksom. Och det är
de som gjorde det också.
Det var ju de som gjorde det till slut.
Ja, fint. Man får väl ändå säga att Crystal Palace, de har ju ett fint facit också på Etihad. De har ju undvikit förlust i, tror det är 4 av deras 6 senaste matcher där. Så att helt oväntat var det kanske inte ändå. Roy har någon sorts magi där på ett sätt.
Esse kom in och fick göra några minuter på slutet också. Viktigt för Palace att han är tillbaka.
Ja, och jag håller med lite där om Phil Foden. Jag tycker faktiskt att det är ett par situationer i den matchen, alltså dessförinnan den här straffen också, där man ser på honom att han kanske inte gör jobbet 100%. Det är någon gång när han inte riktigt går in i pressen, så att Jack Grealish blir arg på honom, och sen så missar han vid något annat tillfälle, och sen kommer den här straffsituationen. Och det är ju de små grejerna som gör att de tappar de här poängen. De dominerade ju fullständigt i övrigt. Såg någon otrolig stats på att varenda spelare, utespelare, skapade en chans i Man City, alltså under första halvlek.
Det är helt otroligt.
Ja, det är det. Så det visar ju också på något sätt, alltså, hur pass dominanta de var. Sen så kan man inte ta någonting ifrån Crystal Palace, och framförallt Olise där, att han är kylig när det väl gäller. Men här kan jag förstå på något sätt att Man City-spelarna var mer besvikna än vad man kanske har sett dem i andra matcher där de har tappat poäng. För att det här var verkligen en sån match där det här ska bara jobbet göras, men sen återigen så bara släpper man ifrån sig kontrollen när den krävs som mest, eller när matchen fortfarande inte är över. Och det kan ju straffa sig. Jag tror nu att Pep Guardiola har gjort sin sämsta start i Man City sedan han anlände då 2016. Så att det är ju inget trevligt facit, särskilt inte under en säsong när det är ganska många lag som ju faktiskt är inblandat i den här liga striden helt plötsligt.
Man undrar lite grann hur Pep ska, för det är ju inte första gången de faktiskt tappar en match i slutskedet, att de tappar poäng i slutet av matcher. Hur ska han adressera det här? Alltså, om man ska vara riktigt ärlig, den där bänken ser inte så. Vi har ju alltid pratat om att Manchester City har den absolut bästa bänken i ligan. Jag tycker inte att det ser ut så just
nu. De har ju
nu.
Sina skadeproblem, ja. De också, det är ju det.
Men det har ju alla, men jag vet inte. Det är någonting känns lite bräckligare med Manchester City än vad vi är vana vid. Sen förväntar man sig, och nu har de ju visserligen... spelare som har kommit in och tagit för sig, jag menar, inte minst då förstås Rico Lewis som ju gör mål i den här matchen, har kommit in och blivit en del av det här laget, men
de har inte alltså, om jag bortser för att Jeremy Doku har ju, tycker jag, överträffat de förväntningar jag hade när han värvades, men när man tittar i övrigt, Guardiola är en spelare som har suttit och tokhyllade inför. Han har inte riktigt kommit igång på det här sättet man kanske förväntar sig. Nu har han ju fått spela vänsterback ganska mycket och sånt också, men inte riktigt liksom hittat rätt än i City. Matheus Nunes har ju inte heller liksom kunnat ta sin chans väl när han har fått den. Och det innebär att då har du ju ändå tappat Ilkay Gündogan, som ju var otroligt viktig för det här laget, och ersatt med Nunes som inte har tagit plats på samma sätt.
Så här, både Nunes och Kovacic och såklart Calvin
Kovacic Phillips. Kovacic också i det här också.
Ja. Calvin Phillips. Ingen av dem byts in i den här matchen. Alla tre får sitta kvar på bänken. Han gör ett byte. Det är John Stones som kommer in i 90 plus 6. Det är enda bytet som Pep gör i den här matchen. Och då ska man iväg och spela klubblags-VM som vi var inne på. Ja. Jag vet inte, han litar inte riktigt på de spelarna som har kommit in. Tycker jag är uppenbart. Kovacic har inte varit en succé som vi förväntade oss. Matheus Nunes har inte fått speciellt mycket förtroende. Calvin Phillips ska vi inte prata om. Han verkar ju vara verkar ju Juventus. Ja.
Nej, men det var ju lite andra profiler ju på de spelarna som de plockade in. Alltså de tappade rätt många spelare som är duktiga på att hålla i bollen och på just att kontrollera spelet. Och istället så plockade de in spelare som kanske är med då som Doku, som handlar mer om att utmana. Och, alltså det är mer den typen av spelare man har tagit in. Och, ja, alltså Pep Guardiola vill ju ha en liten trupp också. Det har han aldrig gjort någon hemlighet av. Men det gör ju också att drabbas man då av ett par skador, ja, men då sitter man där med ungdomarna helt plötsligt. Och det är väl lite grann det som har hänt också här i Man City. Så att, ja, nej, det är lite samma gamla visa igen. Och vi lär väl få se detta från Man City. Sen vet jag väl inte om, alltså hur mycket kan sitta lite mentalt också när man precis har vunnit tripp. Alltså hur enkelt det är att ladda om, särskilt då om man tappar ett par spelare som har betytt väldigt mycket för laget. Det är nog inte helt enkelt heller att hitta motivationen, även om det förstås finns. Alltså, jag tror säkert att de här spelarna vill vinna en ny trippel, alltså lika mycket till, men ibland är det lättare sagt än gjort också, tror jag.
Sen för mig är inte Julian Alvarez en ensam anfallare på det sättet. Jag tycker inte att han kommer till sin rätt. Det är en helt annan sak. Och så är det ju såklart för vem som helst. Om du har Erling Haaland på planen där uppe som drar på sig all uppmärksamhet.
Undrar vad han tänkte borta i Marbella där när det kom en 2-2 mål i 90 plus 5.
Alltså, det är klart att det blir enklare för alla om du har en Haaland på planen, därför att du måste ha dubbelbevakning på honom hela tiden och vad som helst kan hända. Men jag vet inte, det känns som att...
Fast det där är ju hans, alltså Julian Alvarez egentliga position är ju att spela där. Alltså det är ju där han på något sätt gjort framsteg innan han kom till City. Det var där han briljerade för Argentina under VM. Ett år sedan nu för övrigt, exakt idag de tog VM-guld. Med Julian Alvarez på topp just då igen. Ja. Så att, ja. Men samtidigt är det ju en annan arbetsbeskrivning att vara den spelaren i City, ja, än precis. Att vara den i Argentina där du hade Messi bakom dig.
Ja. Så att, jag tycker inte han har kommit upp i nivå riktigt de här senaste matcherna. För jag håller med, jag tycker egentligen att Alvarez är mer Guardiola-kompatibel som nummer 9 än vad Haaland är. Alltså sett till hur Guardiola alltid har spelat och hur hans filosofi har sett ut sen. Samtidigt så den här matchen, som sagt, de ska vinna den här. Stänger de bara igen de där sista minuterna, ja, så hade vi suttit och pratat på ett helt annat sätt. Så att det blir ju så också att resultat styr väldigt mycket. Ja. Men det var helt klart slarvigt, och jag tror, precis som vi var inne på tidigare, att Phil Foden framförallt, han är inte alls nöjd med hur han avslutar den matchen.
Nej, och vi har ju pratat mycket att det är många spelare som är trötta. Phil Foden är en spelare som har spelat väldigt mycket fotboll det senaste året. Så är det ju, vi kan ju prata om Pep Roulette rätt mycket, men Phil Foden har spelat mycket för Manchester City. Och dessutom, det har varit landskamper och annat, och det där sena beslutet 90 plus 5 eller vad det var, det är ju ett, det är ett amatörmisstag, det är ett juniormisstag han gör när han ska, alltså Mateta är ju inte i ett farligt läge, han kastar sig in och petar undan bollen och får nu bara skicka en vrist över smalbenet på honom. Det är ju, jag kunde känna igen mig i den situationen. Jag hade gjort likadant.
Det har ju varit väldigt mycket mindre roulette den här säsongen. Det är på den,
ja, det har det ju. Ja, men det vi var inne på det.
Alvarez har ju spelat varje match liksom, och nu, man märker Grealish tycker jag ändå har sett ganska pigg ut här i Hålands frånvaro, och han har ju varit bänkad ett tag. Mm. Det ligger kanske någonting i det också, att han är lite mer utvilad än vad de andra är.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Vi tar oss därifrån då, och ja, vi har inte sagt någonting än om Luton. Vilka var det de mötte?
Bournemouth-Luton.
Bournemouth-Luton, ja. Som ju såklart blev, vad säger man? Abandoned.
Ja.
Ja.
Vad är det senaste med Locker, Frida, där borta?
Ja, men det är att han var fortfarande kvar på sjukhuset under söndagen. Han kollapsade ju, det är inget nytt. Han har haft hjärtproblem.
Andra gången i år.
Han kollapsade ju i playoff-mötet med Coventry i maj, genomgick en operation i juni och blev därefter friskförklarad, eller fick i alla fall godkännande om att han skulle kunna fortsätta sin fotbollskarriär. Nu är det inte alls säkert att det kommer bli någon fortsättning. Det är i alla fall det de håller på att utvärdera, och han genomgår många tester och sådär. Det är klart att det är skrämmande när det händer igen, och man såg ju verkligen hur tagen framförallt, ja men det är spelarna, men jag tyckte framförallt man såg det på tränaren Rob Edwards, som hade tårar i ögonen när han gick runt på arenan och klappade av supportrarna eller publiken. Det var ju ingen som direkt hade invändningar mot att man avbröt en match när något sådant inträffar. Så att nej, vi får hoppas att Locke, alltså att han kommer tillbaka, alltså inte ens det fotbollsmässiga, utan att han, att han kommer må bra igen.
Sen, att han får leva ett normalt liv här efter, det är ju det man...
Precis. Sen är det ju, vore det så att han måste avsluta karriären, så vore det ett väldigt hårt slag mot Luton. Han är en av deras absoluta nyckelspelare. Men ja, vi får väl se vad som sker här framöver.
Och matchen kommer spelas om, eller?
Ja, det verkar så.
Alltså helt och hållet om.
Ja, jag tror från början. Helt och hållet om. Yes. Helt enkelt. Och det verkar väl båda klubbarna var överens om då. Det här är ju otroligt ledsamt, men skönt att han lever. Och bara hoppas att han får leva ett så normalt liv som det bara går efter det här. Men risken är när två såna här saker, två hjärtstillestånd på ett år. Det säger väl också... Det kommer nog bli mer diskussion också om den här operationen han genomgick och det godkännandet han ändå fick från läkarna att ta upp sin karriär igen efter den hjärtoperationen som han genomgick i somras. För att någonting i den bedömningen har ju uppenbarligen inte blivit rätt. Det kan vi ju konstatera.
Nej, alltså Luton har försvarat sig själva kring detta och menar på att de följer protokollet. Men att de kommer göra en genomlysning nu och ja, verkligen gå till botten med huruvida det var rätt eller ej. Det blir väl säkert så också att spelaren själv propsar på, och då kan det väl vara svårt att säga nej till honom. Men eftersom att det nu har hänt en andra gång, så måste man ju verkligen rannsaka sig själv, både klubben och Lockie, och försöka komma fram till om det verkligen är värt det. Om det nu finns minsta risk att det kommer ske igen.
Blir väldigt svårt att på något sätt in hindsight anklaga dem för att liksom ha tagit ett felaktigt beslut där, för det är väldigt svårt att veta saker som ska hända och hur ett hjärta fungerar. Det krävs väldigt många års utbildning för att överhuvudtaget kunna ha någon form av förståelse för hur det kanske ska fungera. Så att det finns ju, det här är det bara liksom hoppas att han, som du sa, Syk, får ett bra liv här framöver också, och att det måste ju vara allt som är prioriterat här snarare än att titta på vad man skulle gjort annorlunda tidigare.
En side note här är att om det finns någon som har kollat på Traitors UK, som för övrigt är typ den bästa, ja, den bästa tv-serien som har gjorts, eller vad säger man, reality, är det reality show? Ja, men det är det kanske.
Du får förklara vad den här går ut på för någon som inte har hört talas
jag
om.
Jag tror att det finns en svensk version,
ja,
men
det finns
en
svensk version,
men den är alls är lika bra, för att i det här fallet så, ja, men det handlar ju om att, vad är det, typ 20, alltså 20 vanliga människor stängs in i ett slott ute på den skotska vischan, och sen så är det 2 eller 3 personer som är förrädare, så ska de komma fram till vilka som är förrädare. Och det är ett otroligt program hur som helst. Och en av deltagarna, som dessutom var en av de härligaste deltagarna i den första säsongen, Amos, han är faktiskt Lutons lagläkare, upptäckte jag för typ 2 månader sedan när jag satt och kollade på någon Luton-match och tänkte, gud vad han ser bekant ut. Så det var Amos.
Otrolig side note.
Så för de som har sett Traitor så är det ju en rolig side note. För de som inte har gjort det så, ja, kanske inte lika kul. Men nu vet ni.
Ja. Den har något.
Det har något. Vidare därifrån då till Newcastle Fulham 3-0. Och första gången jag har sett någon tackla någon i huvudet med arslet. Raul Jiménez.
Vad ville han uppnå?
Jag vet inte riktigt vad han sysslar med där. Men det var verkligen det var full röv mot tinningen.
Att det just är Raul Jiménez som av något borde veta vad en huvudskada kan göra, gör det ju till ett ganska mycket mer solklart rött kort, om vi säger så. Det går inte in så där i en duell.
Nej, men vad är det för tackling?
Blindside.
Hur hamnade han där uppe? Alltså det är mycket som är underligt. Han verkar inte riktigt själv vara riktigt klar med vad som hände heller. Det fanns liksom ingen anledning att ha arslet precis just där uppe.
Var han inte lite förbannad också? Han fick väl en armbåge där.
Han hade ju fått någon smäll innan var... precis där han tyckte han skulle haft något mer.
Jag tror att han var frustrerad också och att det bara slog slint i skallen. Men ja, tråkigt för honom själv också, för att nu hade han ju kommit igång och han hade börjat göra mål, och så får han den här avstängningen över sig.
Det blir 3 matcher.
Ja,
så är det med det. Men jag menar, jag uppskattade ändå, alltså det är sällan man ser just de kroppsdelarna mötas i de här sammanhangen.
Alltså, jag vet inte, vardomar hade nog ändå lite att säga, det här är en tackling vi inte är vana vid att bedöma. Men det var korrekt med rött, kände jag ändå.
Det var
i sammanhanget. Så, skönt för Newcastle, får man väl säga, oavsett, att ta de här 3 poängen efter Champions League-debaclet i veckan, och tror jag behövdes lite för självförtroende till den där gruppen att få med sig 3 poäng här på det sättet man gör.
Ja, det har varit en ganska tuffa veckor för Newcastle, om man ska vara riktigt ärlig. Visst, de har fått med sig en del resultat, men i Europa har det ju gått extremt trögt, och den här, att komma sist i gruppen, visst det var en svår grupp.
Det var helt
det hade man ju inte förväntat sig, grupp. Förstås. Efter den inledningen när man då började med att slå PSG, att man skulle komma sist i gruppen, men så blev det 3-0 här mot Fulham. Fina mål också, Bruno Guimaraes jättefint till, nu glömmer jag till och med bort vad han heter, junioren där i
Lewis Miley.
Lewis Miley, han gjorde mål där efter väldigt fint förarbete av Bruno Guimaraes.
Vi måste ju nästan stanna där vid honom, för att det är ju sensationellt ändå att han har klivit rakt in i startelvan här och levererat på det sättet som han har gjort. Det är inte bara det här med att han gör mål nu, utan man har sett hans kvaliteter de senaste veckorna. Han spelar ju som en vuxen man.
Nej,
och det sa ju Eddie Howe också, att han har den här förmågan att om han gör ett misstag så kan han skaka av sig det direkt. Om han gör mål så svävar han inte iväg på något sätt. Att han är helt neutral när han spelar fotboll. Och det hör man rätt så ofta om de här ungdomarna som kommer fram och faktiskt lyckas etablera sig tidigt. Det är oftast de spelarna som är helt emotionellt stabila. Som inte har några... De är inte ojämna i humöret på något sätt, utan de är helt, helt neutrala. Och all heder till honom, för att han har verkligen gjort det bra under en period också där Newcastle verkligen har behövt det.
Om det var Newcastle hade man ju sett till att säkra honom på ett så långt kontrakt som möjligt här nu. Och nu är ju det ändå en klubb man kan tänka sig att så för några år sedan så att det är säkert en talang som Louis Miley börjat kopplas till alla möjliga Big Six-klubbar och hit och dit. Nu känns det ju som att han skulle kunna ha en karriär i Newcastle där han stannar där och bygger en renommé, och då pratar vi om en framtida klubbikon om vi ska sträcka oss väldigt långt fram i tiden. Men här och nu är det ju mest bara otroligt fascinerande att se den här, ja, en av Englands absolut intressantaste mittfältstalanger som han visat sig vara under början av säsongen här.
Och på tal om Bruno Guimarães och framspelningen, så var ju den där ytterkidan till Dan Byrne till 3-0-målet, den var helt okej också.
Att det var Dan Byrne som gjorde det med mest klart.
Det är kul också att Emil Kraft vill komma in.
Emil, just det. Mm. Han har en roll att spela fortfarande i Newcastle. Det är väl känslan faktiskt.
Ja, han lever.
Ja, det var ju tur för honom egentligen att Trippier var, jag inte var med här, och att han faktiskt fick chansen då, och visar ju att han kan göra ett fullgott jobb. Så att det är också en sån där spelare som Newcastle ändå kan behöva nu framöver. Det har ju pratats en del om att han kommer lämna i januari, men jag är inte så säker på det om skadeläget fortsätter att se ut så här. Dessutom Kär då skadad, det var ju därför de fick kasta om, eller tvingades kasta om, och sen Joy Linton också på det. Möjligtvis inte så illa med honom kanske som det var med Kär, det såg ju rejält illa ut för honom. Men ändå, det är liksom ytterligare skador som läggs till på den där redan långa listan. Mm,
ja. Alexander Isak fick lite välbehövlig vila den här matchen i alla fall. Han har också
Han har ju, precis. Det har ju varit fram och tillbaka där hela tiden för honom.
Han har också sett trött och sliten ut senaste tiden, förutom då att han var skadad nu.
Han kom ju nyss tillbaka från skada, typ.
Ja.
Så att,
ja. Nu känningar allihop.
Mm. Ja, nej, det är tufft. Det är så otroligt mycket skador. Jag hörde någonstans att skadefrekvensen har ökat med 15% den här säsongen jämfört med förra. Och det hänger ju såklart ihop med ett VM som spelades mitt under säsongen. Det har varit landskamper efter säsongen för väldigt många av spelarna i de här Nations League. Det har varit väldigt, väldigt mycket fotboll.
Kul det ska bli med klubblags-VM i USA med jättemånga lag 2025 sommaren.
Ja, och dessutom de här längre matcherna. Vi vet att mycket av skadorna kommer när spelarna är väldigt trötta. Då ska man spela 100 minuter istället för 90 minuter. Det spelar stor roll.
8 gruppspelsmatcher istället. Det blir inte ett gruppspel utan en hel serie, men 8 matcher istället för 6 stycken i gruppspelstadiet då i Champions League nästa säsong. Mm.
Så att, nej, det är inte bra. Jag tror att det här påverkar kvaliteten på fotbollen, inte minst. Vi kommer få sämre kvalitet, vi kommer inte kunna se de bästa lagen ställa upp med sina bästa elvor mot varandra, för det kommer vara väldigt mycket skador och det kommer vara väldigt mycket rotation som kommer krävas för att man överhuvudtaget ska klara. Och i slutändan blir det ju också så att de största klubbarna med de största plånböckerna är de som har möjlighet att bygga de största, bredaste trupperna med kvalitetsspelare hela vägen ner till spelare 24-25, vilket är någonting som kommer krävas för att utmana. Så att, det är en jättetråkig utveckling som inte handlar om att gynna fotbollen eller någon annan än de som vill tjäna mer pengar.
Jag ser ju ett mardrömsscenario framför mig att vi om idag med åtanke liksom på David Alabas korsband som rök igår, tredje Real Madrid-korsbandet den här säsongen, att om några år så är det mycket väl så att vi kommer se korsbandsoperation, någonting som typ alla spelare gör en gång per karriär. Bara för att liksom fixa, ungefär som baseball pitchers gör så här Tommy John surgery någon gång under karriären. De pratar om när ska man göra det för att passa bäst vid karriärstegen och så vidare. Finns en risk att vi hamnar där med alla de här slitaget som är att fotbollsspelare på samma sätt liksom, att de kommer ha någon sån här liksom säsongsavslutande operation per karriär minst, och att det blir någon sorts
för om det fortsätter så ut så här, så måste man ju på något sätt, då måste man göra större trupper om man ska
orka
spela så här många matcher, och det gör ju att lönekvoten kommer ju höjas betänkligt för klubbarna. Jag vet inte vad kommer krävas egentligen för att någon ska sätta stopp för det här. Det är ju ja, just nu vet man inte riktigt. För att, men det krävs ju kanske att spelarna själva går ut i strejk till slut.
Ja, och samtidigt är det så otroligt mycket på spel. Det är så jävla mycket på spel. Det är så mycket pengar på spel. Det är så mycket, liksom alla de här kontrakterna, alla de här miljarderna. Det för ägare, för sponsorer, för spelarna, för tränarna. Det är så fruktansvärt mycket på spel hela tiden. När vi ser här Pep Guardiola göra inga byten i stort sett. Ja visst, Stones i 90+6. Ja, för att det är så mycket på spel helt enkelt. I en vanlig ligamatch mot Crystal Palace, man har inte råd att tappa en enda poäng, man har inte råd med någon, alltså du vet så här, du måste ta dig till Champions League om du är en viss nivå på klubb, och de här kontrakterna att klara sig kvar i Premier League, jag menar, de kommer ju spela tills de är verkligen nere på tandköttet liksom, för att rädda det där Premier League-kontraktet, för det är värt så mycket pengar, hela klubbens existens kan liksom förändras för att Luton, om de klarar ett kontrakt eller inte. Alltså det är för mycket på spel, och det gör att det kommer gå ut över de här trupperna, det kommer gå ut över de här spelarna. Det är därför Jürgen Klopp blir så arg och blir väldigt känslomässig, även om det var, blev fånigt i situationen här om veckan. Men det är han har, anledningen till att han har pratat om de här avsparkarna och de här bristen på vila från Europaspel till en tidig avspark på lördag, det är ju för att han är väldigt mån om spelarnas hälsa. Han har varit inne på det väldigt mycket under flera år. Det spelas för mycket fotboll. Spelarna orkar inte, de går sönder, och han är ju inte den enda såklart, men han har pratat mycket om det här, och jag tror att det här är en diskussion som vi behöver ha väldigt mycket mer, för att alltså 15% uppgång från en säsong till en annan, det är väldigt mycket, och vi spelar ungefär 15% mer fotboll per match den här säsongen, kanske hänger ihop.
Det är onekligen en diskussion som behöver has. Jag ville bara lägga in där, psykatur, taggad är du på att ha kvällsmatch på lördag?
Ja, alltså jag är inte så förtjust i att sitta och se på fotboll klockan sent en lördag kväll. Kvällsmatcher mitt i veckan, absolut. Lördag kväll kanske jag vill göra något annat, umgås med familjen eller sådär.
Titta på bingolotto
5.30 6.30.
Ja, i och för sig, det är inte så sen kvällsmatch.
Bingolotto.
Det är ju uppesittarkvällen, det är inte det folk gör. Jag gör inte det, men...
Nej.
Jag trodde alla svenska barnfamiljer gjort det. Ja, fortsätt.
Det var verkligen med så här, ja, det var verkligen med gift i rösten. Han sa så här, bingolotto. Det var det sjukaste.
Du ska ha all respekt för detta, Patrik, det vet du.
Ja, nej.
Men fortfarande upprörd.
Grejen är att jag blev påmind om att det har sålts bingolotter i familjen bland barn, och att vi har såna hemma som inte har blivit sålda, som vi kommer behöva liksom hantera.
Köpa själva och därmed titta på, på den här uppesittarunderhållningen. Jag lyckades träffa en punkt här, Frida, då kanske du hör.
Ja, verkligen. Här har vi inte bingolotto, så att det blir att titta på fotboll.
Jag ska se på Liverpool Arsenal i alla fall på den kvällen, det är en sak som jag söker.
Ja. Nej, men på helgen vill jag ha mina fotbollsmatcher på eftermiddagarna, mitt i veckan så vill jag ha dem på kvällarna runt 9. Det
ultimata avsparkstiden i mitt tycke är lördag 22. Gamla La Liga-tiden. Jag saknar den väldigt mycket.
Då ligger man ju och sover.
Ja, jag var ju på match klockan 12 i lördags, Tottenham mot Arsenal,
ja,
Women's Super League.
Precis, just det. Det var supertidigt.
Ja, men det var ganska härligt ändå faktiskt. Mm. Det är härligt när man jobbar och så kan man käka frukost där. Och... Ja,
trevligt.
Nej. Inte helt dumt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vidare till Burnley Everton, ett Sean Dyche derby, ett Tarkovsky derby, ett McNeil derby. Har vi några Everton spelare i Burnley förresten?
Ja, eller va? Nej. Jag tänkte tvärtom. Jag tänkte jag trodde du syftade på Michael Keane.
Jag har precis radat upp dem.
Ja, jag vet. Jag måste lyssna.
Det är inga, va? Det känns som det borde ju vara det.
det borde ju vara.
Men det här Burnley är ju också något annat, något som säkert...
Ja, precis.
Alltså, känslan är väl att Sean Dyche måste ha gått in med extra liksom fradga till den här matchen efter att han har sett vad Kompany har gjort med hans älskade Burnley. Passa runt bollen. Ja. Naiva. Nej, det här håller inte.
Det var ju också de mest Sean Dyche-iga målen man kan tänka sig ändå, får man säga. Alltså just den där första målet, ja, hörna. Och när han bara mejar ner allt motstånd. Och sen så andra då en frispark från målvakten till en mittback som nickar ner den till en annan mittback. Otroligt, men det funkar ju.
Han har en otrolig nermejar-aura, Onana, när han kommer upp där så högt på den. Det är ju... Vi har ju pratat en del om Onana, framförallt förra säsongen när han ju slog igenom, får man säga, i Everton. Inte riktigt fått samma roll kanske den här säsongen, men det är en oerhört stark nick. Han är ju högt upp, alltså att vara uppe med huvudet ovanför målvaktens händer på det där sättet, det har ju någonting väldigt speciellt.
Om man ska ta ut en lista på 5 spelare som skulle kunna reprisera Raúl Jiménez röda i framtiden, skulle hon annan teoretiskt kunna vara där.
Ja, faktiskt, han har både...
Men man har olika parametrar i åtanke.
Man har både spänsten och inställningen,
ja, precis.
Som krävs. Nej, men 2-0 till Everton, och de är ju bra. Ja. De är bra, Everton. Jag menar, herregud, kan man...
Kul, tycker jag.
Ja. Michael Keane på bästa Ollie Watkins manér firade mot sina gamla mot sina gamla hemmasupportrar. Ja. Det är helt okej, okay, tycker jag. Att göra. Nej, men det är Keane som ju inte har haft någon supersession i Everton, får man väl säga. Han var bra första tiden, men har ju sett svaj ut i 12 månader, känns det som. Skönt för honom också. Skönt för Everton att känna att fan, det finns ju luft och mark trots poängavdraget ner till den där nedflyttningsplatsen. Jag menar, man är uppe på 16 poäng nu, hade varit uppe på 26. Man hade varit på samma poäng som Brighton om man inte hade haft det där 10-poängsavdraget.
Känns inte Nathan Redmond som någon som hade kunnat spela i Everton fast han inte har gjort det?
Jo, faktiskt. Det är det enda jag har tänkt på nu. Jag har försökt täcka igenom allas. Men jag har inte hittat en enda.
Nej, det var så här, Redmond kanske. Nej, det hade han inte.
Men han känns verkligen som att han skulle ha spelat i Everton någon gång.
Jag tänkte lite på Cork också, om han hade spelat i Everton. Men nej, jag tror inte.
Nej, nej. Chelsea vann en fotbollsmatch. Det hör inte till vanligheterna, men de slog Sheffield United med 2-0. Ja, ganska straightforward.
Cole Palmer
igen, det är han som leder. Det är han och Raheem Sterling på något sätt den här säsongen. Om det ska hända någonting framåt så är det de två som ska göra det. Nu tog sig Nico Jackson in i målprotokollet också.
Alltså, han gör ju ändå mål ibland, Nico Jackson.
Ja, han gjorde 4 stycken i en match eller sånt där när det sprang iväg. Alltså,
och det här målet han är ju kass. Också gjort faktiskt.
<Ju kass.
laughs> men jag tycker... Han såg rätt lovande ut inledningsvis på säsongen. Men det är väl mer det här om man sitter och väntar lite på att han väl ska ta ytterligare en nivå på något sätt. Och det kanske inte kommer. Men vi får väl se, det funkar ju bra så länge, precis som vi var inne på där, Cole Palmer och Raheem Sterling, så länge de levererar. Och Palmer är ju nästan... Jag är nästan sitta och tänka att han är deras viktigaste spelare.
Ja,
och
det är han riktigt... väl. Alltså
ja,
på riktigt just nu.
Ja, det är han inte riktigt. Att han var en stor talang, det fattade ju vem som helst. Men att han skulle på något sätt glida in i startelvan och diktera Chelsea som han har gjort, det trodde jag faktiskt inte.
Det är nästan mer sensationellt, alltså det är ju något av det mest sensationella vi haft under den här hösten, just att han har, alltså jag håller helt med dig, Frida, att han har varit så här pass bra och blivit så här pass bärande så fort. Det är bara att lyfta på hatten till Chelsea scoutingavdelning som lyckades pricka den värvningen. Sent om sidor. Sen...
Och jag tror också om Chelsea hade gjort lite bättre ifrån sig, då hade vi nog utan tvekan pratat om honom som det bästa nyförvärvet den här säsongen. Men det krävs ju på något sätt att laget också går bra för att man ska ge honom den utmärkelsen. Men han ligger bra till.
En Kunku på bänken idag, behöver närma sig att komma in här också.
Det är nästan den största grejen med den här matchen, att en Kunku fanns med på bänken. Det är ju Det var ju han som skulle leda den här offensiven den här säsongen.
Men då är frågan, när Palmer är så bra centralt, kommer Nkunku gå in och då ta liksom forwardsrollen för Jackson? Eller var ska Nkunku in i den här mixen?
Ja, det är väl det folk förväntar sig ska ske.
För samarbetet med Nkunku och Jackson på försäsongen var ju väldigt, väldigt lovande.
Ja, jag tror kanske att man skulle kunna ta ut en sån som Mikhailo Mudryk från startelvan i den här matchen till exempel. Och
flytta på mig till vänster.
Ja.
Men vill man flytta på en spelare?
Alternativt ge Nkunku en roll till på kanten. En sån här match, det är ju en... tycker jag en spelare som har de kvaliteterna också. Han är ju duktig, snabb. Duktig.
Väldigt allround, skicklig bara offensivt. Nkunku. Det blir väldigt spännande att se om det kan hjälpa Chelsea att lyfta lite här nu när han är tillbaka och spela.
Någonting måste du ju göra. Verkligen, Chelsea är tillbaka där uppe på 10:e plats nu, över halvan igen. De har varit uppe och tassat vid ett par tillfällen den här säsongen. Men,
fortfarande fler förluster än vinster den här säsongen dock.
Ja, så är det.
Vilket ju är anmärkningsvärt i sig.
Nottingham Forest, Tottenham 0-2. Tottenham tillbaks i en vinnande form igen nu, Frida. De hade några tuffa veckor där när ändå spelet såg okej ut. Men bollarna liksom inte studsade in. Det gjorde de här mot ett bedrövligt Forest som fan, de är inte bra just nu.
Nej, de, alltså det hjälper inte heller att Matt Turner kastar in bollarna i eget mål. Steve Cooper var ju faktiskt, han var ju rasande efter att han kunde inte ens släta över faktumet att Turner borde ha gjort det bättre. Men Richarlison mål igen, Kulusevski mål igen.
1+1.
Kulusevski var ju briljant i den här matchen tyckte jag.
Ja, han är fin med att berätta för hela världen att han ska bli pappa, trots att hans flickvän inte ville att han skulle göra det. Men, eller vad det nu var. Det var så jag uppfattade det i alla fall. Men jag vet inte om ni såg vad som hände precis innan. Jo. Vi skulle ta den här bollen och lägga under tröjan. Men Richarlison, han måste ju ha vetat om att Kulusevski hade planer på att göra den här.
Nej, det kan han inte ha vetat
men
då, ju.
Jo. Ja, men jag tror ändå att man, tror inte man briefar varandra om sånt. Jag vet inte.
Ja, alltså det tror jag var lite småbriefat, men att just, för alla andra verkade med på det.
Ja, så sparkar Richarlison iväg bollen, så måste Kulusevski springa och hämta en ny för att han ska kunna göra den här målgesten. Ja, de var inte speciellt synkade på det viset, men det är väl typiskt Richarlison också.
Man märkte ju det där, Kulusevski gick ju fram till Richarlison till sydet ganska irriterad, bara du, var är bollen? Och Richarlison springer och hämtar en ny, och sen så slutar det med att Kulusevski gör den här målgesten då med bollen under tröjan och skickar ett hjärta där liksom, samtidigt som Richarlison står bredvid honom i den här målgesten. Det var helt otroligt.
Jag störde alla bilder.
Han fotobombade alltihop. Men han är ju väldigt, han är ju rolig Richarlison. Det var ju som när han tatuerade in Neymars ansikte på sin rygg där under VM.
Ja, det gillade inte Neymar.
Nej, precis. Okay. Men vad gör du? Jag vill inte ha mitt ansikte på din rygg. Liksom.
Gå och ta bort det.
Alltså, sen just Richarlison är just allt han gör utanför planen i Brasilien med olika saker, när han liksom, var det en jaguar han adopterade och allt möjligt där, och liksom belyser saker som vissa brasilianska spelare kanske är lite sämre på att belysa ibland, eller har liksom vissa, tar vissa kamper som vissa andra brasilianska spelare kanske inte alltid gör utanför planen då. Så han är en väldigt fascinerande karaktär, Richarlison.
Ja, han har en tendens också. Han gör ju inte jättemånga intervjuer. Det är ju oftast bara med brasiliansk tv efter matcherna. Och då har han en tendens att han tar av sig matchtröjan och sen så sätter han på sig avbytarvästen, alltså på bar överkropp, oavsett hur varmt eller kallt det är ute. Och så står han alltid så när han intervjuas. Och då, jag hörde några presschefer prata om det där. Så vad ska vi göra för att han ska sätta på sig en tröja? Han kan inte stå så där. Så är ju liksom den avbytarvästen som är väldigt orange, som står som lyser så genom tv-kameran. Ja, han har sina egenheter.
Jag gissar på att han måste ha sett Messi bara den där fotovästen i samband med att de liksom corona avbröt Brasilien och Argentina för många år sedan nu det blir. En av de konstigaste landskamper man har sett för övrigt. när Brasiliens person Tegnell gick in och bara bröt matchen. Och då vet jag att en av bilderna som dök upp var ju Messi i en fotoväst just på det här sättet. Richarlison måste väl uppfatta det och tänkte att det var någon modegrej liksom, och köra på den stenhårt nu liksom varje intervju. Det är min teori i alla fall.
Ja,
jo, klart.
Nej, men en stark seger utav Tottenham i alla fall i den här matchen, och men en ful tackling av Bissouma, det röda kortet, alltså det är inte grant när det är sträckt ben, dobbarna upp i knähöjd i ett motlägg så där. Nu klarar sig väl vem det nu var han tacklade från en ordentlig skada, men det var inte snygg alltså. Det kommer bli vara en på något sätt välförtjänt avstängning som jag tror kan bli problematisk för Tottenham.
Så slarvigt av honom. Man har redan fått ett rött när säsongen har varit avstängd.
Bissouma har varit väldigt, väldigt bra. Så att de kommer sakna honom. Det är inte alls samma sak att spela med till exempel Höjbjerg på den positionen. Han har inte alls samma fötter, samma förmåga att hålla i bollen, vända upp, fördela spel och sådär som Bissouma har. Så att
Dodgy avstängt till nästa match också med ackumulerade gula kort.
Inte grant faktiskt.
Jag gillar att du tar till med ett skånskt ord. Grant, det är inte ofta man hör icke-skåningar.
Grant skånskt?
Ja, att vara grann. Alltså att man är...
Granen lyser grön och grann i stugan, tror inte jag är en skånsk sång.
Ja, men det är jag skulle säga.
Jag skulle hålla med om att det används mer i Skåne än i resten av Sverige. Det, jag har ju en skånsk fru, det kanske är därför. West Ham Wolves 3-0. Det här var Paqueta, Bowen och Kudus show. Framförallt Paqueta och Kudus som ju alltså vi har ju gnällt lite på West Ham senaste tiden att det har sett trött och tråkigt ut och det har varit några rätt svaga...
Du har gnällt rätt mycket.
det kanske bara är jag. men det var en övertygande seger och det var vackert att se på något sätt West Ham i den här matchen.
Ja, frågan är om Erik ten Hag värvade han fel spelare från Ajax. Han skulle kanske ha lagt pengarna på Kudus istället.
Ja, alltså Marco van Basten verkar ju tycka det i alla fall. Han var på holländskt vis så där extremt rak och ärlig som han är. Han sa att han fattar inte alls varför de köpte Anthony när Kudus både är bättre, har större utvecklingspotential, är starkare och större. Han säger, ja men ni köpte Anthony.
Men det är också lätt att säga i efterhand. Det är så lätt att säga i efterhand tycker jag på något sätt där också. Sen absolut, Anthony har varit en miljardflopp på alla möjliga sätt och vis hittills. Men det är lätt att säga i efterhand. Ja. Det är det.
Däremot så tycker jag det finaste efter den här matchen, det är ju dels då att Kudus och Paqueta, att de briljerar, men också att David Moyes står efteråt och säger att han erkänner att han inte är den typen av tränaren egentligen som vill ge särskilt mycket frihet till sina spelare, men att han med åldern har insett att man måste låta talanger få blomstra. Det tyckte jag var lite vackert ändå. Det visar ju att man kan lära en gammal hund att sitta. Ja. Det är inte helt omöjligt.
Men det låter ju som Roy Hodgson när han släppte lös Crystal Palace där under i våras när det såg jätteroligt ut när de hade Olise och Esse och alla som sprang i åtter runt allihopa. Och sen så har han gått tillbaka sina gamla fasoner igen efter det, men det är en annan sak.
Sitter Skamacka och gnisslar tänder. Har du kommit på det nu, din jävel?
Det är andra spelare i West Ham som har varit där och gjort några vänder som funderar, vaha, nu,
ja, nu passar det tydligen.
Också att, jag har tillägga att Kudus, han drar iväg på afrikanska mästerskapen ju i januari. Så att det kommer ju bli ett tapp för West Ham, får man säga. Det är ju ett par spelare i olika klubbar som drar iväg.
Benrahma drar väl också då, va?
Ja, det lär han
göra. Man tänker då, den som skulle ersätta Kudus i sånt fall, kanske möjligtvis en elva där. Mm.
Ja, afrikanska mästerskapen blir ju definitivt avgörande för många klubbar. Mycket afrikanska spelare på nyckelpositioner faktiskt.
Känns det skönt att inte behöva oroa sig över Sadio Mané en vinter här nu, Syk?
Jag har ju Mohamed Salah som ska iväg.
Ja, det är i och för sig sant med på precis. Så jag tar tillbaka det jag sa. lite verkar.
Ja. Men vi var inne på Bissouma för Tottenham till exempel. Ska väl iväg och spela.
Det är ju bara en ny avstängning för honom.
Ja, nu ska ju vara avstängd i tre matcher och sen dra iväg på afrikanska mästerskapen.
Långledigt.
Nej, men det finns ju ett helt gäng såklart. Och nej, men det får ju alltid konsekvenser när afrikanska mästerskapet dyker upp. Och det är ju även asiatiska mästerskapet för just Tottenham. Jominsson ska väl iväg och representera Korea.
Mittoma ska ju iväg för Brighton.
Ändå kanske inte blir ett jätteförlust för Liverpool
inte,
som han har spelat senaste tiden.
Ska det inte vara sån sikt? Jag tror att han kommer vara jättenyttig för Liverpool på sikt.
Jag tror han kommer vara jättebra för Japan. Det brukar han väl vara.
Han är lagkapten så att han får gärna se till att pallra sig till mästerskapet för min del i alla fall, känner jag.
Ja, precis.
Håll honom frisk i dess bara, så att han inte går sönder.
Ja, nej, han känns inte som en spelare som någonsin går sönder.
Säg inte sånt. Nej.
Vi tar och kastar in lite frågor innan vi knyter ihop för idag. Kristoffer Fahlén undrar: har Arsenal eller Liverpool högst höjd i sitt spel säsongen 23-24? Så här långt är det väl Arsenal som har visat på den högsta höjden, skulle jag vilja hävda.
Jag tror inte vi har sett den högsta höjden på något av de här lagarna.
Nej, det tror inte jag heller. Båda två har ju potential att spela ännu bättre fotboll, och det har varit en ganska tuff höst generellt. Det har varit mycket matcher, mycket skador, mycket liksom kontroverser och gnälligt och lite surt har det varit hela den här hösten, känns det som. Mycket var och skit och jag vet inte. Det har varit ganska tufft där ute. Det känns det som.
Vad pratar du om? Eller vem, alltså du menar att alla har varit i tur?
Ja, men jag tycker det känns inte som att det är något av lagen som har nått sin högsta potential än.
Nej, men det är väl det som är roligt, är inte det?
Jo, absolut. Ja, men kanske med undantag av Aston Villa är några som kanske har nått sin...
Tottenham i början där, ja, var väl ändå uppe med ganska hög potential, känns det som.
Absolut, ja, men Tottenham och Villa är väl de som har spelat bra. Sen,
jag skulle säga att Everton
var bra i
den
här,
just nu.
Arsenal var bra mot Brighton här just nu, absolut. Men det känns som att de också har ännu mer att ge. Liverpool definitivt mer att ge. Manchester City absolut mer att ge, förstås.
Everton är på max just nu, tycker jag. Alltså, ja, det... av vad man kan förvänta sig av det materialet och med det. De är ju något sorts maxläge. Vi lär det sett över hela hösten. Spurs har varit det. Det är väl typ där.
Jag tycker liksom att säsongen har varit mycket bättre än vad jag trodde att den skulle vara. Att den, alltså rent underhållningsmässigt då, det här med att det är spänning i båda delar av tabellen, eller på att säga. Det är klart att nykomlingarna kanske inte riktigt har levt upp till de förväntningarna, men jag tycker ändå att det har funnits mycket att på något sätt som har varit roligt med den här säsongen så här långt.
Vi kastar in en kanske lite angränsande fråga då. August undrar: är City fortfarande titelfavorit i era ögon?
Ja, de är ju det, för att de brukar ju, även om det här är någon sorts rekorddålig start för Pep Guardiola, så brukar de ju faktiskt se lite sådär halv, inte dåliga, men att de kanske inte får ut allt av sitt spel kring den här tiden på året, och sen helt plötsligt så bara radar de upp segrar under på vårkanten där. Jo, någonstans så för mig är de fortfarande favoriter. Men jag tycker exempelvis att Arsenal är betydligt stabilare i år och att deras chanser att vinna ligatiden är större i år. Men ja, vi får väl se.
Alltså, Pep har ju uppfunnit hjulet på nytt förr. Alltså, det var ju, vi snackade ju om hur Citys svaga form även förra säsongen inför våren. Då hittade han på det här med att sluta använda ytterbackar efter att bara ha värvat ytterbackar tidigare. Vi får se vad han hittar på nu, för någon form av förändring eller någon omkastning behöver han göra. Men jag kan tänka mig att han, när vi sitter och pratar här nu, så sitter han efter att ha dygnat sedan den här matchen mot Palace och knappt sovit en blund, sitter där vid ritbordet och funderar: hur ska jag...
Han är ju Saudiarabien nu.
Ja, då kanske han inte, ja, då sitter han vid ett bord i Riyadh då istället. Men han är sömnlös i alla fall, för jag tror att han funderar mycket på hur han ska liksom bygga om det här, hur han ska liksom hitta nästa växel på det, hur han ska få det här laget att vakna till liv igen. Det är ju en sån tränare, och när till och med vi kan se att det inte är perfektion, då kan banne med Pep Guardiola se att det inte är det i alla fall.
Mm. Nej, alltså, det, alltså när man säger att Manchester City liksom alltid är, de vinner ju, de har vunnit alla ligatitlar förutom den där Liverpool ledde med, vad var det, 15-20 poäng vid jul när de bara vann precis varenda match, kändes som. Jag tror att de hade 55 poäng eller något sånt där vid jul, vilket är ju inget lag i närheten av just nu. Och blir det tight så är det liksom, de har ju historiken på sin sida så att säga. Det är det laget som nästan alltid vinner. Det blir svårt att tänka att någon annan kommer göra det, men det är klart att för varje ligatitel de tar, desto närmare kommer vi ju att någon annan gör det.
Alltså det som talar för City är ju att alla andra lag också tappar poäng här och där. Mm. Det är ju det som talar för att de faktiskt ändå räcker med att de...
Ja, men de gör en rekorddålig säsongsinledning, men är bara 5 poäng bakom liksom. Inget annat lag är ju mer troliga att få ihop liksom 17 raka segrar eller något sånt där på en vår.
Men det är ju det som är spännande också, att titta på liksom United som vi har konstaterat har varit i liksom fritt fall under hela hösten. Ja, deras liksom drömmar om att ta en Champions League-plats lever i allra högsta grad om man tittar på hur många poäng som skiljer upp. Så att det finns ju väldigt mycket att spela om även för de här klubbarna som man kan tro har liksom kraschat sina säsonger redan vid julkanten här. Så har de fortfarande inte så långt upp till att faktiskt göra någonting av det under våren som kommer. Så jag håller med Frida där, hon sa tidigare om att det är en väldigt häftig säsong och spännande säsong. Att det är det, det är så öppet, och det tycker jag är väldigt kul.
Yes, det var allt vi hann den här måndag förmiddagen. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Tack Frida, tack Makoto. Men du, ska vi tipsa igen? Vi skulle säga någonting om det här galna julschemat. Det glömde jag helt bort. Men vi kan börja med klubblags-VM då. Ni ser det här på Sportbladet.
Ja, kan ju följa klubblags-VM på Sportbladet. Och i morgon tisdag så är det ju Manchester City som kliver in i turneringen mot Urawa Red Diamonds. Ingen Per Mattias Högmo än. Han tar över efter klubblags-VM ska sägas. Men om ni vill se City mot japanskt motstånd undertecknad vid mikrofonen, så klicka in på Sportbladet imorgon kväll.
Gör det, och sen så som sagt, men det är ju kvartsfinal i ligacupen i veckan, sen är det full omgång över julafton, sen Boxing Day då på tisdag nästa vecka, och sen så är det full omgång, ja då är det full omgång då, och sen så är det över nyårshelgen dessutom. Så att jag kommer vara ledig efter det här.
Du behöver ju återhämta dig efter bingolottsfesten där på lördag kväll. Så att, men jag ska väl försöka rodda ihop någonting, ja. Kanske under mellandagarna. Ja. Är väl tanken i alla fall.
Det är oerhört mycket fotboll som ska spelas härifrån till dit i alla fall. Så vi säger lycka till med det, alla som är inblandade i själva matcherna. Tack alla ni som har lyssnat, och vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.